En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Är det en ny abdikation på gång i Europa? Det har i alla fall en regent hintat om. Vi ska även prata om svenska kungafamiljens höjning av apanaget. Men vem blir utan pengar?
Och så pratar vi om kungabarnens gamla lärare som har en hel del att säga om deras personligheter. Det är kanske inte helt snälla saker.
Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Jenny, glad Valborg och grattis kungen får vi lov att säga idag.
Det måste vi säga. Kungen firas ju idag och Valborg, är det inte så att man, i alla fall på landet där jag växte upp, man gick man ur huset och tittade på en Valborgsbrasa?
Det gjorde man även i Nora, vill jag lova. Och det kan jag säga att jag saknar lite med att inte bo kvar i Nora, för det var en väldigt fin tradition.
Nej, men jag blir så nostalgisk. Det är ju någonting med en vårbrasa ändå och de här vårsångerna som man älskar, i alla fall jag.
Ja, men då vet man att det är rätt tid kommer nu. Allt det härliga framför oss.
Ja, men verkligen.
Ja.
Men vi ska prata pengar det första vi gör. För nu har kungahuset publicerat sin årsredovisning. Och man kan se att kungahuset då fick 167,9 miljoner kronor. Och det här är ju för 2023. Och så ingick det ju ett extra anslag på 18,7 miljoner. Och det är på grund av kungens jubileumsfirande. Det kan vi säga inom parentes bara att i år 2024 så kommer kungen få 162,8 miljoner kronor. Viktigt att säga är också att de här pengarna delas mellan hovstaten och slottstaten. Och hovstatens pengar, de går bland annat till löner, representation, inköp av nödvändiga saker som hör till ämbetet och även till vissa bostäder och säkerhet och vissa levnadsomkostnader får man säga. Och slottstatens pengar, de går till drift och skötsel av slott och den här verksamheten som hör till det. Men faktiskt också konstsamlingar och ja, annat som hör till vårt kulturarv.
Men vi måste ju kika lite på hur mycket då var och en får av de här pengarna. Prinsessa Madeleine, Jenny, hon blir utan i år igen. Och då slog direkt en tanke mig så här, hur blir det då när man har ändå kommunicerat att de planerar en flytt tillbaka till Sverige?
Mm. Ja, prinsessa Madeleine får ju inga pengar därför att hon representerar ju inte på heltid. Däremot kan det hända att om hon gör ett uppdrag för kungahuset så kan hon ju få ersättning för de utlägg hon gör såklart. Kan ju bli så när vi ser Madeleine på svensk mark igen att hon faktiskt börjar jobba mer för kungahuset och representera Sverige. Då är det mycket möjligt att hon får ta del av pengarna igen. Men ska vi gå in på summor, Sara?
Ja, men det måste vi göra. Det är alltid intressant. Ja, men sedan några år tillbaka så pratade man om så kallade rambelopp. Och det var ju helt enkelt man ville tydliggöra hur mycket varje person i hovet fick då ta del av apanaget. Och i de här rambeloppen så handlar ju det om en del av kostnader för boende vid kungliga residens. Det handlar ju om viss service då i hushållet, bil, transportkostnader, vissa säkerhetskostnader också. Och sen också kläder för offentlig representation och andra privata kostnader.
Och den frågan får ju vi ofta, vem betalar alla klänningar? Kan du säga något om det, Sara?
Ja, men när då, vi såg till exempel, ja, men om säg att ett statsbesök och en galamiddag ska hållas, ja, men då måste ju kungligheterna klä upp i klänningar. Och då finns det ju en summa att ta av, och det handlar just om kläder för offentlig representation. Och det är då till exempel vid sådana tillfällen, eller Nobel, som man då tar av den kassan för att finansiera klädvalen.
Mm. Och kungen och även då drottningen fick förra året 8 486 kronor i sitt rambelopp. Det är ju en bra summa.
Det är en bra summa. Och tittar man på kronprinsessan Victoria och prins Daniel så fick de 4 774 000.
Och Carl Philip och prinsessan Sofia, de ligger på 1 167 000. Och jämför man då med året innan så ser man ju att jo, men det är ju höjningar. Det har gjort höjningar med ett par eller några hundratusen kronor. Det har det gjort. I årsredovisningen så kan man också se att de kungliga slotten och andra platser som visas upp för allmänheten inte har haft lika många besökare som till exempel före pandemin. Det kom ju allt fler turister och besökare alla år då fram till 2019. Och så tog det abrupt slut när pandemin kom. Så 2020 och 2021, då stängde ju till och med vissa slott. Och man kunde inte samlas på samma sätt. Och det är klart att då förlorar ju hovet pengar på det också, när man inte kan ta betalt för inträde och så vidare. Och man har inte riktigt hunnit ikapp där. Och det står i årsredovisningen att man vill ha en dialog, eller att man faktiskt har en dialog med Finansdepartementet. För man vill då ha en finansieringsmodell som gör att man inte är lika beroende av att biljettintäkter till exempel, eller café, alltså pengar som kommer från caféverksamhet och så vidare. Det kan ju bara dö ifall någonting händer i världen eller i Sverige, och det är ju en enormt stor osäkerhet då.
Ja, och för att hantera det här så har man ju tittat på personalneddragningar och till och med stängda besöksmål. Så att man gör ju mycket nu för att hantera de här krympande intäkterna vid slotten.
Jag kommer ihåg förra året så sa ju faktiskt riksmarskalken Fredrik Wersäll att just då inför 2024 då ska man spara mellan 20-25 miljoner kronor. Och det är ju ändå rätt mycket pengar. Och där kan man ju verkligen konstatera, som du säger Sara, att ska man spara den summan, då kanske man måste stänga vissa slott eller museum. Och det är klart att det kan ha en påverkan då på den kungliga verksamheten enligt riksmarskalken. Och ja, det kan ju betyda att man skjuter upp planerade restaureringar eller skötsel av kulturarvsföremål, om det inte är akut då förstås, så ompröva resor och så vidare. Så att även hovet får spara i dessa bistra tider. Men Sara, alltså det är ju någonting som blingar väldigt fint här i studion. Att tala om pengar och neddragningar, nej.
Nej, men du kanske tänker på mina örhängen. Som
jag tänker på dina enormt fina, stora örhängen.
Ja, men tack. Jag kom ju direkt hit ifrån Nyhetsmorgon som jag gästade i morse. Där vi pratade om hur svenska kungafamiljen är mästare på att återanvända kläder.
Ja, men smart då, med tanke på den här årsredovisningen och pengarna och klänningar. Och då är de ju bra på att spara på det viset också.
Ja, men vi pratade med.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om det, hur det såklart är ett medvetet val från kungligheterna från början, men att det också blir en PR-grej, för det får ju så enormt stor uppmärksamhet, och man har ju också sett hur det faktiskt har börjat spela över på övriga kungahus. Vi ser ju allt mer hur nästa generation kungligheter väljer att bära kläder som till exempel då mamman har burit, och ja, men det skrivs ju väldigt mycket om det. Så vi gjorde liksom ett grepp kring hela den här stora grejen. Jag ser ju, när jag gör grejer om det här på TikTok, alltså de flyger. Folk tycker det är så intressant.
Ja, och det är mycket mediemedverkan nu, får man ändå säga. Och det brukar vara det på vårkanten. Jag hade ett jättetrevligt möte med ett program som ska sändas på Sveriges Radio innan kort. Jag kan berätta mer om det sen.
Ja. Nu blir man väldigt nyfiken.
Ja, ha lite med mod att göra också, ja. Kan jag säga. Ja.
Och nästa vecka, va? Då kan vi räkna med att se dig utan.
Ja, men då är det ju statsbesök. Mm. Då startar jag måndagen med Nyhetsmorgon.
Då får du också ta på dig några så här glittrande örhängen.
Ja, framförallt kommer man ju få en så otrolig makeup som man kan då glassa runt i resten av dagen.
Nej, men jag sa det, för jag blev ju då sminkad i morse, och jag kan verkligen inte sminka mig så här själv. Och då sa jag det, nu måste jag hitta på någonting riktigt kul idag så jag får visa upp det här sminket.
Men det är ju Valborg.
Det är ju Valborg, så en middag är på ingång.
Härligt. Vi ska prata om något helt annat, för imorgon, onsdag, det är ju tisdag idag, den 30:e när vi spelar in. Men imorgon så publicerar Aftonbladet en stor intervju med historikern Herman Lindqvist. Och han är ju en person som har stor insyn i den kungliga familjen, kan man säga. Han har varit historielärare till kronprinsessan Victoria, även prins Daniel och prinsessan Madeleine, men kanske allra mest kronprinsessan. För de träffades ju regelbundet under flera år, har Herman berättat. Och det är egentligen inte så konstigt, hon ska bli Sveriges statschef. Hon måste ju ha koll på ja, men allt från kungalängder till statsskick, till historia, till ja, allt vad man skulle kunna tänkas behöva veta för att klara av det där ämbetet. Och varför Sverige ser ut som det gör genom århundraden och historia kan ju också vara liksom en länk fram till framtiden. Och det är min kollega Anna Shimoda som har gjort intervjun, och Herman Lindqvist, han har faktiskt inte duckat för något ämne alls. Och i vanlig ordning så är han helt och hållet rak och ärlig. Och det kanske är det finaste med Herman. Jag har ju träffat honom väldigt många gånger under de 20 år som jag har jobbat som hovreporter. Från början så är ju han krigs- och utrikesreporter. Och han är verkligen sig själv hela tiden. Han väjer inte för någonting. Han spelar inte något spel, utan han är bara Herman Lindqvist. Och så även när det gäller kungafamiljen.
Ja, men ni minns ju kanske att det blev stora rubriker kring Herman när prinsessan Estelle skulle döpas. När man då fick veta namnet Victoria Daniel hade valt, att det var Estelle, så sa ju han verkligen vad han tyckte. Han ansåg ju att det var ett namn på en nattklubbsdrottning, sa han. Och det blev ju bra ändå, men han var inte helt nöjd över det här namnvalet. Och jag tänker, idag känns det självklart, det är ju ett namn med en fin koppling till kungafamiljen. Folke Bernadottes fru hette ju Estelle, så att när man fick marinera lite så var det inte alls ett konstigt namnval, utan det fanns ju verkligen en Bernadottes koppling till det. Men i den här intervjun som handlar om hans liv så går han ju även in på det här med kungabarnen. Han berättar då om tiden med Victoria och beskriver henne som, ja, men mycket intresserad och villig att lära. Och eftersom hon lider av dyslexi så ville hon att de skulle prata om historia. Och Herman säger då att han pratade och pratade i 3 år.
Men det är ju hennes sätt att lära in, så det kan man ju förstå. Men han säger i den här intervjun att Victoria var väldigt intresserad, hon gjorde anteckningar. Nästa gång vi såg så frågade hon om vissa saker som jag hade berättat tidigare. Hon var verkligen intresserad och tog till sig av vad jag berättade, slut citat. Och så beskriver han ju även Madeleine och Carl Philip. Och då säger han så här, citat. Det var meningen att jag skulle ta mig an Madeleine också. Hon kom 3 gånger. Och sen tyckte hon att hon kunde allt. Och Carl Philip, han kom aldrig. Det var meningen att han skulle göra det, men de lyckades aldrig få honom att förstå varför han skulle komma. Slut citat.
Och när Herman Lindqvist ska beskriva de 3 syskonen så är han ju väldigt rak. Är han kanske, ja, men på gränsen till elak här, Jenny? Vad tycker du?
Ja, eller ja, svårt att säga. Jag känner ju Herman, så jag vet ju att han menar inget illa med det här, men han är väldigt, alltså väldigt ärlig hela tiden. Och han säger ju också så här i intervjun att de 3 är väldigt olika som personer. Och så börjar han då beskriva dem var och en. Och så här säger han om Victoria. Victoria är en riktigt aristokratisk person. Hon är en inkännande, artig och empatisk människa. Varje gång det kom in te så ställde hon genast fram koppen och hällde upp till mig, medan Madeleine satt och väntade på att jag skulle hälla upp till henne. Och när jag skulle gå så frågade Victoria om hon kunde hjälpa mig med en taxi, utan att det kändes konstigt. Hon är mycket behaglig. Vi hade historia 1 timme, sen satt vi kvar och pratade om hon inte hade någonting efteråt. Och jag måste säga att jag kan känna igen det här med Victoria, för att hon är enormt omtänksam. Hon vill alltid att andra ska må bra. Och jag minns en resa till Kina när hon skulle ha ett möte på ett kontor. Och jag minns inte längre om det var på en ambassad eller om det var Volvo eller något annat stort företag. Men jag minns kronprinsessans vänlighet. Jag som reporter fick sitta med på mötet, men jag tog en stol bara lite bakom kronprinsessan och de andra. För jag skulle inte delta i samtalet, och då kände jag att ja, men de som ska prata, de får sitta vid bordet. Jag ska ju bara lyssna. Och Victoria hade precis fått en kopp te och någon hade skickat henne ett stort kakfat. Och det första hon gör då, det är att hon vänder sig om mot mig med ett stort leende. Och så säger hon, ja, en kaka kanske?
Tog du en kaka?
Ja, tror jag gjorde det.
Ja.
Man får passa på att äta på statsbesök. Man vet aldrig när man får göra det annars. Men kontentan är liksom att kronprinsessan ville försäkra sig om att alla i rummet har det bra.
Mm.
Oavsett vem man är eller vilken position man har, utan hon ser alla. Så jag känner igen det där.
Och Herman berättar ju även att samtalet som han och kronprinsessan hade lite mer privat efter de här historielektionerna ofta då handlade om media och tidningsartiklar, livet och även kärleken. Och det kanske inte är så konstigt eftersom att det var på den tiden då Victoria och Daniel nyligen hade träffats. Och Herman berättar hur Victoria då ska ha sagt att hon och Daniel bara ville vara med varandra hela tiden. Och att Herman då ska ha svarat att det är det som kallas kärlek.
Han avslöjar ju också att kungen och drottningen blev chockade när de först fick reda på att det var Daniel som var Victorias nya pojkvän. Men att de insåg då att det var ingenting som de kunde göra någonting åt.
Man kan sällan styra det där med kärlek.
Det går inte.
Nej.
Men det tog lång tid innan resten av hovet accepterade Daniel enligt Herman Lindqvist. Och han säger då att anställda vid hovet, här kommer ett citat, är strålskadade av den kungliga utstrålningen, slutcitat. Och de hade väl skojat och skämtat sinsemellan så här, Ockelbo, han kommer aldrig bli kunglig höghet. Men undan för undan så fick de ge sig, minst sagt.
Ja, minst sagt. Och Herman pratar ju även om Carl Philip och att han nog är glad över att inte vara kung i framtiden. Han säger så här, citat. Jag tyckte det var alldeles lysande, för det hade blivit väldigt illa med Carl Philip. Han blir snygg på bilder, men sedan måste han ju säga något eller läsa upp något oförberett, och det klarar han inte så bra. Han är också väldigt sympatisk som person, precis som Victoria. Det är inget fel på honom, men han hade inte trivts som kung. Victoria älskar det livet, slutcitat.
Ja, men på något sätt så har väl Herman Lindqvist en tanke här att, och den kan jag förstå, att prins Carl Philip, jag tror inte heller att han hade gillat den tillvaron. Att det är så uppstyrt, att det är så mycket offentligt liv. Tal och band ska klippas, men också det ska genomföras företagsbesök och andra besök och det är resor. Men Carl Philip hade aldrig kunnat med det jobbet samtidigt ha den här designkarriären som han satsat väldigt mycket tid och engagemang i.
Nej.
Så jag förstår vad han menar där, och det är ju två helt olika personlighetstyper, kronprinsessan Victoria och prins Carl Philip.
Det är som i alla, eller de flesta syskonskar, man har exakt samma uppväxt men man formar väldigt olika personligheter och intressen och talanger.
Ja.
Det är intressant det där, det spelar ingen roll om man växer upp i en kungafamilj eller en vanlig familj.
Nej,
det är ofta så.
Så är det ju verkligen. Mm. Vem är du mest lik i din familj?
Oj, jag skulle säga, till utseendet är jag ju jättelik min pappa, men till sättet är jag ju 110% min mamma.
Ja.
Du då, Jenny?
Jag tror att jag till sättet kanske är mest lik mamma.
Mm.
Svårt att säga, men jag tror det.
Mm.
Ja.
Är det en ytterligare abdikation på gång i Europa? Vi har ju sett spanska kung Juan Carlos abdikera. 2014 gjorde han det till förmån för sin son Filip. Vi har sett drottning Beatrix av Nederländerna, som nu har titeln prinsessa, abdikera. Hon gjorde det 2013 till förmån då för sin son Willem Alexander. Och vi har sett Belgiens kung Albert abdikera 2013 till förmån för sin son Filip. Jenny, är det någonting mer på gång framåt?
Ja, men framförallt, vi såg ju också Japans kejsare Akihito abdikera. Hans son Naruhito tog ju över 2019, det ligger lite närmare i tiden. Och såklart drottning Margrethe som lämnar över till sin son Fredrik i år. Men det är faktiskt ytterligare en statschef som kommer att lämna tronen och lämna över till sin son. Och det är storhertig Henri av Luxemburg. Han har berättat i en intervju att han planerar att lämna över kronan. Henri är 69, så han är inte jättegammal. Men han har varit Luxemburgs regent sedan oktober 2000. Och det var i en intervju med belgiska tidningen La Libre som han avslöjade att han har planer på abdikation. Och i så fall så blir det hans son, arvstorhertig Guillaume, som tar över. Och alla som följer belgiska kungahuset på sociala medier vet ju att Guillaume och hans fru har fått två stycken väldigt söta barn.
Mm.
De visas ju på bild hela tiden.
Men storhertigen, han anger ju inget datum för när han då planerar att lämna tronen. Utan han säger så här, citat. Det finns planer, det kommer att komma en dag när det måste göras och jag kommer att pensionera mig vid någon tidpunkt. Det är självklart, slutcitat. Och storhertigen säger även att det finns en plan och att hela familjen är med på det hela. Så att det här avståndet kom väl inte som någon chock?
Nej, det är det ju verkligen inte. I Luxemburg så finns det en tradition av att en monark abdikerar till förmån till sitt barn. 1919 abdikerade storhertiginnan Marie Adelaide till förmån då till sin lilla syster Charlotte. Och Charlotte abdikerade till förmån för sin son storhertig Jean 1964, som i sin tur abdikerade så att nuvarande storhertig Henri kunde äntra tronen år 2000. Så det är ganska många generationer där som har lämnat över tronen.
Ja, där ser ju traditionen helt annorlunda ut mot om man kikar till exempel i Norden. Nu bröt ju dock drottning Margareta den traditionen när hon valde att abdikera till förmån för sin son. Men det är intressant det där hur olika man ser på det vid olika hov. Men det har ju varit en hel del kontroverser vid hovet.
I Luxemburg.
I Luxemburg, ja. Och det har ju inte att göra med storhertigen utan hans fru, storhertiginnan Maria Theresa. Vi har ju pratat mycket om det här i podden. Hon har ju anklagats för att ha mobbat sin personal, styra och ställas och liksom verkligen varit hård mot dem som jobbar där. Hon har blandat ihop sin egen ekonomi med apanaget. Så att det har varit ganska mycket kritik mot hovet. Och många tidigare anställda har ju faktiskt varit ute och pratat med pressen om vad de har upplevt bakom slottets väggar.
Mm. Och vill ni veta mer om det här så kan ni leta upp två olika avsnitt. Det ena heter Min pappa ljuger från den 16 december 2022. Och så finns det ett avsnitt som heter Prinsens nya jobb, influencer. Och det är från den 23 februari 2023. Så lyssna på de avsnitten så får du veta allt om det fruktansvärda luxemburgska hovet.
Nu, Jenny, tycker jag att vi ska ta några lite kortare kungliga nyheter. Och vad passar då inte bättre än att börja med vår kung som idag firar sin födelsedag. Han fyller ju 78 år idag och han firas traditionsenligt på Kungliga slottets borggård. Och i år kommer det vara många barn som då trängs på den här nybyggda balkongen på slottet. Både Victorias och Carl Philips barn får plats.
Mm. Marinen och arméns musikkårer de spelar och kungen kommer ta emot gratulationer från barn. Precis som vanligt kan man säga.
Vi vet ju inte så mycket sen om kungens liksom privata firanden. Till exempel när drottning Silvia fyller år, då vet vi att de firar med en middag varje år i ett nytt rum på Drottningholms slott. Någon sån typ av information har vi inte gällande kungen.
Nej, men jag vet en sak och det är att ganska många av kungens närmaste vänner sitter lite på spänn inför Valborg varje år. Man hoppas få en inbjudan, för det är firande på kvällen. Det är det.
Trevligt.
Mm. En annan kunglig nyhet. Harry kommer till London. Det har vi pratat om innan, men han har inte med sig Meghan och barnen. Han ska vara med på en gudstjänst i St. Pauls katedral på söndag den 8 maj. Det har en talesperson för Invictus Games meddelat. Och anledningen är ju just att prins Harry, det är ju hans organisation, den här Invictus Games, de firar 10 år i år. Och skådespelaren Damian Lewis kommer läsa en dikt i kyrkan. Och jag tror ni känner igen honom. Han har ju spelat i Band of Brothers, han har spelat i Homeland. Han har haft riktigt stora roller där. Och
du får inte kolla på mig igen när det handlar om film eller tv-serier.
Nej, jag vet.
Jag får ju skämmas varenda gång vi pratar om skådespelare och känna. Det är så ofta du säger till mig, men det här har du koll på. Så säger jag, nej.
Nej, du är tv-lös.
Men jag har ju skaffat en tv nu.
Jo, men tittar du på den?
Nej, nästan aldrig.
Men det har riktats om då någon slags försoning mellan Harry och kungen och hans bror William på den här resan. Men det är också, den brittiska pressen är så delad. Många rapporterar att det kommer ske något slags möte. Andra rapporterar att varken kungen eller William har tid. Vi följer det.
Men även om inte Meghan följer med till Storbritannien så kommer ju hon och prinsen snart att ge sig ut på en resa. De ska åka till Nigeria i maj för att vara med i diskussionspaneler kring Invictus Games. Så att många av parets resor nu är ju kopplat till Invictus Games. De kommer även att göra vissa besök på olika platser och träffa medlemmar i organisationen och deras familjer. Och Nigeria ligger ju Meghan lite extra varmt om hjärtat. För i sin podd Archetype så avslöjade hon att hon är 43% nigeriansk. Och Nigeria var ju faktiskt det första afrikanska landet som anslöt sig till Invictus Games. De var med första gången i tävlingarna i Düsseldorf 2022.
Ja, kung Charles, han är tillbaka i arbete igen. I fredag så meddelade brittiska hovet att innan kort så kommer han återgå till sitt jobb. Det var ju i januari som vi fick det här hemska beskedet att kungen drabbats av cancer. Och det upptäcktes ju i samband med att Charles opererades för förstorad prostata. Men han har genomgått behandling och han har ju undvikit att vara i då offentliga miljöer därför att man vill skydda honom från virus och bakterier och sådär. För att markera den här milstolpen att han faktiskt är tillbaka i tjänst så kommer han och drottning Camilla att besöka ett cancerbehandlingscenter. De kommer träffa medicinska specialister men också såklart patienter. Det tror jag kan vara otroligt bra, hoppfullt. Ja, och bra att sätta fokus på.
Jättebra och jätteviktigt. Och jag tycker att sen vi fick det här beskedet att kungen drabbats av cancer så har ju kung Charles hela tiden i sin kommunikation med omvärlden verkligen lagt en tyngd i att liksom tacka och belysa vården och den hjälp som han har fått. Och även då stötta andra som befinner sig i en liknande situation. Mm. Jag tänkte på det också när man då meddelade det här att kungen planerar att vara tillbaka i arbetet så berättade man ju även att de planerar att ta emot kejsaren och kejsarinnan av Japan för ett statsbesök i juni. Och i samma veva så tackar de även folket för den vänlighet och lyckönskningar som de fått från hela världen. För nu är det ju snart ett år sedan som kungen kröntes till kung. Så det är lite av en årsdag på ingång.
Jag tycker det känns mycket längre.
Visst gör det? Jag tänkte faktiskt på det igår också.
Var det förra våren vi var i London?
Ja, men vet du varför? Jag tror också att i och med att vi gjorde så många Londonresor så tätt där med drottning Elisabeths jubileum och sen var det ju drottningens begravning och sen kröningen. Så att i ens huvud nästan blandar man ju ihop alla de här resorna och därför känns det mycket längre sedan. Men det var alltså i maj förra året som vi var där.
Ja. Åh, det har också kommit en ny kunglig bebis.
Åh, vad härligt.
Det gillar man. Det är den tyska prinsen Gustav av Berleburg. Han är faktiskt son till danska prinsessan Benedikte. Benedikte är ju Margaretes syster. Och han och hans svenskättade fru Karina har fått sitt andra barn. Och det här paret, de är ju båda 55 år gamla och har kämpat för sin kärlek. Ett gammalt testamente som Gustavs farfar skrev för väldigt många år sedan krävde att prinsen gifte sig med en arisk, adlig och protestantisk kvinna. Annars så skulle då barnbarnet, det vill säga prins Gustav i detta fall, inte få ärva slottet Berleburg i tyska Bad Berleburg. Och Karinas mamma, hon är från Mexiko, hennes pappa är från Sverige. Ja, hon lever inte upp till det här testamentet. Men till slut så avgjorde en domstol att testamentets krav, det gäller inte längre och paret gifte sig då 2022. Och så skaffar de sitt första barn i en liten pojke med hjälp av en surrogatmamma förra året. Och nu har de alltså återigen fått ett barn på samma sätt, en liten flicka som föddes den 26 april i år.
Igår den 29 april så firade ju prins William och prinsessan Catherine bröllopsdag. De gifte sig i Westminster Abbey den 29 april 2011.
13 år alltså?
13-årig bröllopsdag. Mm. Där kan man börja snacka om att det känns som att tiden har gått väldigt fort däremot.
Eller hur?
Vad minns man mest från det här bröllopet?
Nej, men jag vill fråga dig först. Vad minns du?
Ja, men gissa. Det är ju klart att jag måste nämna bröllopsklänningen. Alltså Catherines bröllopsklänning är faktiskt en av mina favoriter efter Grace Kellys klänning. Men Kays klänning påminner ju lite om Grace bröllopsklänning. Alltså det här med de här ärmarna och spetsen och allting. Det var ju Sarah Burton som skapade Kays klänning för Alexander McQueen. Otrolig!
Mm, jag är väldigt picky när det gäller bröllops- eller brudklänningar.
Gillar du inte den?
Ja, den var fin på henne. Jättefin. Hon var supersnygg. Men jag skulle inte bära den själv.
Nej.
Grace Kellys, absolut.
Den är otrolig.
Ja, den är otrolig. Men jag minns nog mest den här lyckan mellan Kate och William. Att de lyckades skapa något privat rum mitt i allt det här offentliga. Lite som Victoria Daniel 2010. Att man kunde se deras blickar dem emellan. Att jag, trots att det satt hundratals i kyrkan, trots att en hel värld följde deras väg till altaret, så hade de ändå sitt lilla privata ögonblick här och där. Mm. Och de här kärleksblicken, tycker jag är så fint.
Ja, men också det här, ja, men vi har ju varit som sagt i London på de här jubileumerna. Man är ju väldigt bra på att också få med hela staden i firandet. Alltså det fanns ju inte en plätt där det inte syntes att det var ett bröllop på G. Det var ju bilder överallt, alltså så häftigt.
Och i samband med den 13-åriga bröllopsdagen så publicerade Det var väl på William och Kates privata konto?
Ja.
Nej, inte privat, det är inte privat, men deras eget konto. Och då var det en bröllopsbild som man inte har sett tidigare. Det var ett svartvit foto och man såg dem stå vända mot kameran, le in mot kameran.
Väldigt vacker bild.
Ja, men väldigt klassisk bröllopsbild får man ju säga. Men det var otroligt många som hade kommenterat bilden, såklart. Både positivt men också lite negativt ibland.
Ja, men bland alla de här kommentarerna, majoriteten får man ändå säga, de gratulerade ju paret och skickade kärlek till dem. Men det var också ganska många, om man går in och läser, som var upprörda.
För att?
Ja, men det handlar ju om det här att i mars så gick ju Catherine ut med det hemska beskedet att hon drabbats av cancer. Sedan januari har hon inte genomfört några uppdrag. Därför var det väldigt många som blev rädda när man gick in i flödet på Instagram och möttes av en svartvit bild som man heller aldrig har sett på Catherine tidigare. Alltså det var många som helt enkelt trodde att det allra hemskaste hade inträffat innan de då läste texten och förstod vad det handlade om. Och där tror jag man drog referensen lite till när drottning Elizabeth dog, så publicerade brittiska hovet en svartvit bild av henne.
Ja, jag förstår. Men är inte det lite att dra stora växlar på en vacker bröllopsbild? Alltså jag kan förstå den underliggande första snabba reaktionen kanske, men
ganska så fort kunde man ju bara liksom scrolla ner en millimeter och se att det här handlar om att fira kärleken och att man ville visa upp ett foto som aldrig tidigare har setts. Men är inte det också lite klassisk Storbritannien, alltså det finns alltid två läger, vilka kungligheter den handlar om.
Ja, och också de brittiska tabloiderna som direkt drar upp detta då, liksom på...
De var snabba kan jag säga med att skriva rubriker gällande den här bilden.
Ja, spännande reaktioner. Reaktioner kommer alltid i Storbritannien.
Alltid.
Andra reaktioner, om vi flyttar oss till ett land lite längre söderut, Monaco, handlar ganska ofta om skilsmässorykten. Ni kommer säkert ihåg, ni som lyssnar, att sommaren 2022 så var det ju otroligt mycket skilsmässorykten kring först Albert och först innan Charlene. Paret hade ju gått igenom en tuff period när Charlene inte kunde lämna Sydafrika på över 7 månader. Hon hade fått en bihåleinflammation, eller infektion. Och jag får ju det typ varje år. Det är olidligt, men för henne hade det också varit ännu värre, för att det krävde kirurgiska ingrepp, så hon var ju riktigt jäkla dålig.
Jo, det gjorde ju att hon avråddes ju från att flyga hem eftersom att det här lufttrycket då kunde ha gjort henne sämre. Men till slut så kom hon ju hem, men bara efter några dagar så lades Charlene in på en privatklinik i Schweiz. Och det sades bland annat att hon drabbats av utmattning. Och samtidigt som det här hände så gjorde ju hennes syster ett uttalande där hon berättade att Charlene bodde i en egen lägenhet i Monaco. Och spekulationerna var ju då såklart många. Men försteparet, de lyckades slå hål på de här ryktena till slut. Och sen dess så har vi ju sett dem tillsammans. Så ja, men hela stormen kring dem har ju faktiskt lugnat sig.
Men nu har ett annat skilsmässorykte blossat upp. Och det handlar om först Alberts systerdotter Charlotte Casiraghi. Sen 5 år tillbaka är hon gift med Dimitri Rassam. Men de har inte setts tillsammans på väldigt länge. Och enligt franska Voici så ligger paret i skilsmässa.
Ja, sist Charlotte och Dimitri sågs tillsammans var under en jubileumsmiddag på Operan i Monte Carlo i oktober. Men sen dess har faktiskt Charlotte syns ensam i flera tillfällen. Inklusive då Monacos nationaldagsfirande i november förra året.
Men nu har hon setts med en ny man, en annan man, och det är den franska författaren Nicolas Mathieu. De besökte ett café i Paris och då började rykten spinna på ännu mer. Det är verkligen en klassisk historia på något sätt, att en kvinna har setts utan sin man på många månader. Hon syns med en ny man på ett café.
Som också kan vara hennes kompis.
Som kan vara hennes vän.
Ja.
Och sen så blir det då skilsmässorykten och enorma rubriker i fransk press.
Man ska också säga det att hovet i Monaco har ju inte kommenterat de här ryktena om en skilsmässa.
Nej, men jag tänker även, det är också så här, även om de har separerat. Ja, det finns väl egentligen ingen anledning förrän hon själv går ut med att hon har skilt sig. Det går ju inte att säga, jag kan ju inte påstå, nej men de är ju skilda. Eller nej, det är en ny pojkvän. Det kan man inte, jag vet.
Det kan ju inte du vet.
Men alltså, på något sätt, jag kan bli så här trött ibland också på så här tabloidpress. Att så här, alltid när det gäller kvinnor
Men det är en klassiker som du säger, det är alltid så här. Och liksom, den här författaren, det kanske är en av hennes bästa vänner, ingen vet. Men nu är liksom, man ser dem på bilder överallt och här är den nya pojkvännen, det är skilsmässa på ingång.
Sen kan det ju vara så att den här tidningen har jättebra källor och ingångar, vad vet jag. Jag bara känner så här trötthet över alltid.
Och att det alltid är ett skilsmässorykte som snurrar.
Ja, och speciellt i Monaco. De kan inte göra sig fria från det där. Liksom.
Det förföljer dem.
Å andra sidan får man ju tillägga att det vart en del skilsmässor där. Ganska många och dramatiska sådana. Okej, fine. Vi har fått en lyssnarfråga ifrån Viktor. Drottning Margrethe verkar fortsätta representera det danska kungahuset fast hon abdikerat som regent. Hur ser tillvaron ut för de andra ex-regenterna? Drottning Beatrix, kung Jean Carlos och kejsare Akihito. Fortsätter de vara en aktiv del i sina respektive kungahus? Eller har de gått i pension för gott?
Det är en bra fråga, en väldigt intressant fråga. Och tittar man då på prinsessan Beatrix som hon numera tituleras så representerar ju hon fortfarande fast i viss mån. Hon är inte lika aktiv som hon var som drottning men hon har absolut inte gått i pension utan representerar fortfarande kungahuset. Tittar man på kung Jean Carlos så ser ju situationen lite annorlunda ut där i och med att där har det ju pågått och kanske till viss del fortfarande pågår så många mycket skandaler och skriverier kring honom så att han representerar ju inte längre kungahuset.
Och han har ju gått i exil, han bor i Abu Dhabi nu.
Ja.
Så
lite långt att åka och det skulle heller inte vara en god idé att han skulle representera hovet för det skulle bli en stor skandal.
Och kejsar Akihito, honom ser man ju inte riktigt på samma sätt.
Nej, ska vi tro att det är mer en pension där kanske då? Snarare om man jämför dem med prinsessan Beatrix till exempel.
Mm.
Fortsätt gärna att skicka in fler lyssnarfrågor till oss. Det gör ni till kungligt@aftonbladet.se. Vi samlar faktiskt ihop frågor nu till ett stort frågeavsnitt, så skicka på.
Vill ni följa oss på sociala medier för att få lite dagliga nyheter så kan ni göra det. Var finns du, Sara?
Royalistan.se hittar ni mig på Instagram och på TikTok. Och var hittar man dig, Annie?
Främst Instagram, TikTok. Nej, jag är en boomer. Jag finns där, men nej. Kungligt med Jenny heter jag på Instagram.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folk.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.